Hörni, vad kännetecknar en riktigt bra julfilm?
Nå, en bra julfilm ska helst vara en komedi, tänker jag, som tinar upp ett fruset hjärta. Ofta också sådär att någon julig eldsjäl genom sin tro på godhet lyckas föra människor samman och få oss alla tro på julens idé eller mirakel på något sätt.
Jag tänker faktiskt också kanske mest på vilken effekt en bra julfilm ska ha på en, att en julfilm ska kännas just sådär som en riktigt varm och mjuk pläd som man kan kura ihop sig under, och så ska det dofta lite sådär kanel och hyacinter och mandariner.
Okej. Här hörde vi Silja Sahlgren Fodstad och före henne Sebastian Bergholm, och själv heter jag Marit Lindqvist. Och jag tänker så här, att för min del får det faktiskt finnas med lite änglar. Och då tänker jag inte nödvändigtvis på de här himmelska andeväsen som kommer med svepande vingar och har helgongloria, utan mer i kanske den här vardagsängeln som griper in när det krisar till sig i livet. Och det kan det ju faktiskt göra just inför jul. I det här avsnittet av Kulturpodden ska vi prata om julfilmer. Både äldre och nyare filmer, alltså filmer som vi bara måste se om och om igen för att den där riktigt rätta julstämningen ska infinna sig. Julfilmer som vi inte kan släppa taget om, helt enkelt. Och vi har ju också bett er lyssnare att lista era julfavoritfilmer, och vi har fått in jättemånga intressanta och spännande förslag. Och de kommer vi också att ta fasta på, givetvis. Men jag tänkte börja, Basse, vilken är din absoluta julfavoritfilm?
Ja, svår fråga, men den bottnar nog i barndomen. Och när jag var barn så tänkte jag kanske inte ens på den som julfilm. Men alltså Trading Places, ombytta roller, tänker jag att den heter på svenska, med Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis och Eddie Murphy i huvudrollerna. Det är min favorit.
Och varför det?
Svårt att säga, kanske dra lite handling först och så kan vi se om det finns något juligt i det. Det handlar alltså om två miljonärbröder som äger en börsmäklarfirma. Och de här intresserar sig för så här sociologi, filosofiska frågor. Och de slår vad om att deras ordentliga, överklassigt fläckfria direktör Lewis Winthorp, den tredje som spelas av Dan Aykroyd, gott kan bytas ut mot något slödder. Och det här slödret är i det här fallet den hemlösa skojaren Billy Ray Valentine, som spelas av Eddie Murphy, en ung Eddie Murphy dessutom. Så med hjälp av falska bevis så sätter man dit den här Winthorp för droger och stöld, och så det där förlorar han sin plats till Valentine, som tar vid som vd på den här börsmäklarfirman. Och allt utspelar sig kring jul, liksom julen finns där i det där kulisserna hela tiden, och senare också nyår. Och mot den fonden så är det otroligt tragiskt att den här Winthorp förlorar sin fest med sina vänner. Ja, helt enkelt allting. Och det där Billy Ray, alltså Eddie Murphy, så han det där finner sig väl till pass där i det nya fina flotta huset som vd för den här firman. Nu så händer en massa saker. Jamie Lee Curtis spelar en godhjärtad prostituerad som tar hand om den här olyckliga Winthorp som en investering. Hon ska alltså få en ersättning sen när saker återgår till det normala. Nå, av en slump så kommer då Winthorp och Valentine ihop sig, och de fattar att de har utsatt för ett socialt experiment och bestämmer sig för att sinka de här bröderna. Och så det där händer en massa knasiga saker mellan jul och nyår, och ja, jag kanske kan avsäga att deras plan lyckas. Och då funderar jag, varför är det här bra? Varför har det här med julen att göra? Nå, dels så är Eddie Murphy i stor form. Han är ung, han är otroligt fräck i truten, har en suverän rytm i språket och har den här galna energin som han hade i början av karriären. Och det där, i grunden är det här en godhjärtad film. Motsatser tvingas mötas. En socialt utslängd typ och sen en sån här överklassare, de accepterar varandra och på något vis samarbetar de sig fram mot någonting som blir bättre för dem båda. Alltså ett slags ljus besegrar ett mörker, och rättvisa skipas på något sätt, och människor kommer samman. Och någonstans här så tycker jag att det faktiskt ändå är ganska juligt, för att också om vi människor inte är så juliga av oss och tror på den här idén om godhet och gemenskap och liksom så här, så vill vi tro på det i alla fall under den här julveckan. veckan. Och ja, det här är en film som alltid gör mig glad. Jag har sett den, alltså, jag vet inte, inte 100 gånger kanske, men nästan. Alltså, så på den
vi börjar bli oroliga, gånger. Tänkte jag säga.
Ja, men jag hade inte sett den på många år, och nu hittade jag den för några år sedan i ett sånt antikvariat, så jag köpte den ju direkt, och nu har jag återinfört den som jultradition i familjen.
Det är ingen val för resten av familjemedlemmarna, förstår jag det. Så här är det nu bara.
Ja. Och ibland brukar jag skicka sådana meddelanden, alltså med repliker från den här filmen till min kusin eller sen till någon sån kompis som jag träffade under studietiden som också hade sett den. Till exempel vid nyåret när Eddie Murphy har klätt ut sig till en sån här typ från det där Afrika. Det är ju alltså, den har ju kritiserats för att vara lite så här rasistisk också, för att den här gjorde 83 och man var inte så jättewoke på den tiden. Men han liksom ropade ut ett sånt här Merry New Year, och så påpekar något. In this country we say Happy New Year, och så skrattar Eddie Murphy ett sådant otroligt avväpnande skratt och säger så Happy New Year. Och jag antar att ingen förstår, för det här är roligt, men jag älskar det.
Nej, jag kan ju säga att vi har ju den faktiskt också, den så Trading Places på DVD hemma. Men jag måste ju säga att första gången jag nu också då fräschar upp så där minne av den och tittar på den med familjen, så var jag så att just det här med tanke på att vad är liksom okej i dagens läge, så den här Jamie Lee Curtis rollgestalt, så det är kanske inte helt okej i dagens läge heller. Det är väldigt oproblematiskt att hon är prostituerad och hela hennes rollgestalt är så där att dagens publik kanske skulle slå en stämpel genast på det här och säga att det här ska vi nog inte ha. Men jag tittar gärna på den. Jag tycker att den är underhållande faktiskt.
Ja, det är ju det liksom att man måste på något vis, alltså man kan om man vill så där förbise den här problematiken och liksom ändå säga att det är ganska roligt, för att de leker så fräckt och så fränt med de här stereotyperna och byggas mycket på det. Men det är ju inte någon som, alltså det är på sätt och vis en julsaga just.
Jo, men den där i början när Eddie Murphy, alltså när han Valentine leker Vietnamveteran för att få pengar av folk som går förbi honom där i snömodden. Och sen mitt i alltså, så kommer polisen och då har han plötsligt, it's a miracle, och så kan han gå igen. Ja, det är många alltså, det är saker
han
som är...
På. Exakt, han sitter i en sån här kärra och leker att han är benlös, och så lyfter de upp honom och så håller han sina ben så här i alltså hukar upp dem på något sätt så att han svävar så där och alla ser att han har ben, och så tittar han ner på dem och säger I got legs and I can see. Man lekte också att han var blind. Så att det är alltså det är otroligt hjärndött, men otroligt kul, för att han var ju jätterolig, och han var ju ganska inkorrekt nog i början av sin karriär. Han spelade mycket på stereotyper och sånt här som han kunde göra som svart, men att det där, hans komedi sträcker sig tycker jag liksom över alla gränser på den tiden. Den är ju också så där ganska sexistisk och så, ja, man får ju liksom ta det med en nypa salt. Inser nu ju mer vi talar.
Och om nu Basse pinar sin familj med ombytta roller, så undrar jag Silja, finns det någon julfilm som du säger till familjen att nu bänkar ni er här, nu måste vi alla se på den här julfilmen?
Tyvärr så lyckas det inte riktigt. Jag skulle gärna göra det, för att faktum är, när du talade om änglar här i början, jag hade först tänkt säga så här Karl-Bertil Jonssons julafton, som jag ju älskar. Alltså både den gamla versionen och den nya som jag tycker är jättefin.
Men sen... Och det är också en film, eller de här båda filmerna lyfter väldigt många av våra lyssnare fram som deras favoritjulfilm.
Ja, exakt. Vi kan gärna återkomma till dem. Men när du börjar tala om änglar så starkt, så tänkte jag att men då måste jag ändå fortfarande slå ett slag för It's a Wonderful Life.
Ja.
Livet är underbart, från 1946. Och svar nej, jag har inte lyckats få de där yngre familjemedlemmarna att förstå att den här svartvita filmen är en pärla. Det är liksom lite svårt att sälja in det, och det handlar om en man som på julaftonskvällen har drivits till desperationens brant. Alltså George Bailey, hans ekonomi är körd i botten. Och han inser, han tänker att det finns liksom ingen utväg ur det här nu längre. Och så ska han ta livet av sig. Och så blir han räddad av en ängel. Eller en aspirerande ängel. För han har inte ännu fått sina vingar, den här ängeln. Men hans uppgift är då att få denna George Bailey att titta på sitt liv och inse vilken inverkan han har haft på alla människor runt omkring sig. att han betyder någonting, trots att hans liv just nu ser kaotiskt ut. Och jag vet att det låter, man försöker förklara det här, så låter det kanske så väldigt sentimentalt och tillrättalagt och allt så här. Men det här är en ljuvlig film och James Stewart är helt ljuvlig i den här huvudrollen. Och jag tycker att den här filmen har allt, det, just det här med vad julens innebörd egentligen borde vara kring just det här med att sträcka ut en hand till medmänniskorna och de som har det sämre och att kanske titta på sitt eget liv och inse de där positiva sidorna och inte bara det som känns jobbigt just för tillfället. Sen måste jag säga att jag som vuxen har börjat också ha i mitt bakhuvud det här, den här filmen gjordes 46, alltså det är just efter andra världskriget. Och att det är klart att människor i det tidsperspektivet har dessutom gått igenom någonting som har gjort att den här filmen säkert har haft en genklang på ett helt annat sätt. Men jag tycker att om man dessutom lägger till det i sin egen tankeapparat att okej, att så här försökte man skildra det då, så tycker jag faktiskt att det här är en film som är jättefin oberoende av vilket tidsperspektiv man har på den.
Och det är ju en film som visas alltså på Yle varje jul. Och då tänker jag också att det är lite intressant, för i Sverige så visar man ju till exempel Ingmar Bergmans Fanny och Alexander varje jul. Och också en av våra lyssnare har skrivit in till oss och sagt att hon ser Fanny och Alexander, men hon vill se den som serie. Den finns ju också som fyrdelad serie. Eller hon, jag säger att hon, men det kan ju lika bra vara en han eller hen, skriver att jag är ingen så kallad julmänniska, så det ska vara sorg och vemod i luften. Visst lite humor också, kanske. Symbolisk kanel och kardemumma. Och när jag tänker på mina favoritjulfilmer så hör nog Fanny och Alexander dit. Fast det är lite märkligt med Fanny och Alexander, alltså, för att mina barn var jättesmå när vi såg på den och de insisterade på att vi skulle se på den varje jul. Och jag tänkte att nu får de nog traumor för livet av den här filmen. För jag menar, när man talar om att man ska fira en Fanny och Alexander jul, så då tänker man ju på något sätt på det här överdådiga överklassfirandet med julbord och dans kring granen och det här sekelskiftes hemmet och folk är uppklädda till tänderna och det är tjo och tjim och så vidare. Men ja, Silja, är det en julfilm?
Ja, jag vägrar alltid att säga den här. Alltså, faktum är att när människor frågar mig att vad är din favoritfilm så där genom tiderna, så min favoritfilm genom tiderna är Fanny och Alexander. Jag tycker det är en film som har allt, men jag vägrar kategorisera den som en julfilm. För mig så är det just det där att det råkar utspela sig eller handlingen tar sats i det där julfirandet, men det är liksom inte det handlar om. Och det hade ju blivit väldigt mycket för att damtidningar och inredningstidningar och sådana här har dragit mycket på det, för att det finns så mycket visuellt överdådigt i den att ta fasta på. Att det är lite som ett Carl Larsson julkort.
Ja.
Men sen när man inser vilka känslor som döljer sig där under, för att inte tala om att den här julen urartar i ett dödsfall. Att jag menar, det är inte så jättetjo-tjim hemskt länge. Det är bara den ansatsen som är det. Så tycker jag att det är svårt. Men den har ju nog alltså just det här med godhet och ondska och människans inre kamp och allt sånt här. Och också att bry sig om sina medmänniskor. Alla de aspekterna finns ju där också. Så att, ja. Men jag har ändå svårt att se den som en julfilm.
Basse?
Jag tänker väl också att den här ytan är bedräglighet, som du sa, Silja, alltså att det finns för mycket som på något vis lockar en att tänka på den som en julfilm. Men ett annat perspektiv på den är kanske att den är julfilm i den meningen att den ganska realistiskt beskriver hur kanske julen kan se ut i sammanhang där familjer tvingas samman men kanske inte kommer överens så bra, eller det finns mycket olika spänningar som kommer ut. Så på det sättet så är den väl liksom mera julfilm än de här som till sin idé är som postkort, alltså harmoniska, där alla kommer samman och så kokar man glögg och kör skinka och hugger på laxen och så dansar kring granen och allt det här, för att så är det, vet vi ju. Om man läser nyheter så vet man ju att julen inte är sån. Det finns alkoholism, det finns gräl, det finns dråp, misshandel av kvinnor, allting. Så det där, julen är ju en jättekomplex högtid, och jag vet inte, kanske filmer inte alltid. Filmer rör sig väl kanske lite på det här antingen eller. Antingen är de just så här djupa som Fanny och Alexander eller det här It's a Wonderful Life. Eller så är de sådana här på något vis direktalagda komedier som försöker få oss att minnas att okej, det här är budskapet. Men det där, jätterealistiska är de inte alltid.
Nej, just det där att man täcker över all den där alkoholismen och den där otroheten och barnagan och familjevålden i det här glitter och glamour och det här jingle bells-stuket.
Det mest realistiska kanske på ett, alltså det slår mig som en av de bästa julfilmerna jag har sett, alltså den här Mummola som kom för några år sedan, den här inhemska filmen som ser ut som någon skulle stoppa en kamera det där i hörnet i en ganska knepig familjs julfirande, alltså så är det ganska så där grått och dystert och liksom så här stridigheter, men det är fint för att just den här kameravinkeln på det hela är så krass på något sätt. Det finns ingenting så där bergmanskt i det där, ingenting av att man så där visar upp några ytor, utan det är nog så här kök i ett hus.
Och en alkoholiserad morfar. Som sitter verkligen. Och blir mer och mer försupen under kvällens lopp. Men när du pratar om det här med de här, ska vi säga, glättiga julfilmerna, de här som är som postkort från ett fantastiskt julfirande, så signaturen SBA95 skrev till oss, och hen brukar titta på, citat, dåliga Hallmark-filmer som går på TV och Netflix, alltså strömningstjänsterna, och att de är ett absolut måste nästan dagligen. Och jag förknippar ju det här Hallmark med sådana gratulationskort och olika presentartiklar, det är ett amerikanskt företag, men det visar ju sig att de sedan 1990-talet också är ett kabel-tv-bolag som massproducerar sådana familjevänliga filmer och tv-serier, framförallt då till jul en masse. Och som sagt, den här signaturen SBA95 skrev att de är dåliga, men hen ser på dem trots allt. Håller du, Silja, med om att de är dåliga?
Alltså det här ska man vara jätteförsiktig, för det är lite det där just vad man vill inte sätta sig på någon som gärna tittar på det här, för att det ger ju uppenbarligen någonting. Och det finns ju en marknad för det uppenbarligen, just i och med att det finns så otroligt mycket av dem. Att det som man kanske just kan klassificera som dåligt är ju att de väldigt långt följer bara ett visst format. Alltså det finns vissa sådana här punkter som man kruxar för, och så har man gjort det väldigt schematiskt. Att jag kan tänka mig att det här är just en sån genre som kommer att vara mycket AI-vänlig. Det krävs inte så väldigt mycket konstnärlig integritet där för att väsa ihop en intrig kring det. Kommer man in på YouTube till exempel, så kommer man se 100 000 sådana här, eller på nätet överhuvudtaget, alltså där folk räknar upp vad ska det ingå i den här typen av film. Och det är ju väldigt, det ska vara lite kärlek, och det får gärna vara en exotisk miljö, och det får gärna vara lite överklassigt, och det får gärna vara något kungligt. Alltså, och sen ska det vara mycket snö och granar och paket, och liksom de här yttre attributen är viktiga. Och samtidigt när man tittar på dem, så är det ju alltså den där snön redan, som en finländare som man säger, som att du kan ju se det här konstgjorda stuket på det. Att det är ingenting egentligen som känns verkligt i dem. Det kommer ju många varje år, och jag gav upp i fjol när jag hade, det här är inte en Hallmark-film men i samma anda, som heter Castle for Christmas med Brooke Shields i en sån här liksom riktigt sån här en film som har just allt det där som först kan kännas lite lockande, men sen när du är i det. Så det är lite som ett Hallmark-kort. Alltså det ska vara lite ett så här peppigt citat eller livsvisdom ungefär. Och sen ska, det är ganska lika platt helt enkelt. Så det är det som känns dåligt. Sen är det ju en annan sak, att jag tror att det här kanske mycket att göra just med det där, den där effekten man vill ha av det. Att det är någonting, det är som att titta på en glansbild. Att det ger liksom, det är som karameller för blicken.
Jag tänker att sådana filmer fyller lite samma funktion som julsånger, eller alltså julmusik, som ibland också så att säga kan vara dålig. Men under en viss tid på året så då tillåter vi oss den här musiken och de här filmerna, för den på något vis väcker upp den stämningen. Så det spelar inte så jättestor roll om det är bra eller inte, utan det finns där av den anledningen. Att det väcker julfiran i oss och ger en liten sån här påminnare om just sådär godhet och glansbild och så här. Så jag tycker att mycket av de här kulturella julproduktionen handlar om att skapa sådana saker som, alltså som klossar i vårt julfirande på något sätt.
Sen är det ju det att de fokuserar ju väldigt tydligt på kärnfamiljen och traderar också väldigt sådana konservativa värderingar. Och till skillnad från de här kanske nordiska filmerna, så finns här ju inte riktigt några svordomar eller sex eller våld, utan att de är ju väldigt glansiga och slutar alltid lyckligt, kan man ju säga. Jag läste någonstans att mellan år 2021 och 2024 så lagar Hallmark alltså mellan 40 och 50 nya julfilmer. kommer, och de har ju också ganska låg budget för de här filmerna, så de kan ju verkligen massproducera dem.
Ja, nej, det där med att inte gå in i det där mörkret så mycket, så det är säkert en amerikansk grej. Jag slås bara av en film som jag också tycker om, alltså den här Grinchen med Jim Carrey, som jag först tyckte att var liksom jättejobbig, för jag förstod inte alls vad den här Grinchen är för en karaktär. Det är en sån amerikanskt litet grönt julmonster som sprids ganska mycket i populärkulturen och det där. En sån här sur typ som inte gillar julen, det visar sig att han är mobbad och så vidare. Men det här är också så där fint just för en liten flickas på något vis tro på den här Grinchen och så där, tro på julen, återbörda honom till den här gemenskapen i byn. Och det där är ju Jim Carrey så där på sätt och vis liksom jättejobbig, för att han är i den där fasen i sin karriär när han mest gör så här knasiga miner och sprattlar omkring och tänjer ut sig som en sån gummigubbe. Men sen samtidigt så finns det någonting varmt i den där filmen också som jag tycker om. Men alltså jag nämnde den bara, alltså jag slås av den bara för att det är kanske så mörkt som det blir i Amerika. Men det är inte alls mörkt jämfört med de här nordiska versionerna som på riktigt vågar titta julens mörker i det där vit öga också.
Sen är det ju det att julen är ju en högtid då man ju samlas som familj också. Då är det ju kanske det att man vill ju se på lite mer barnvänliga filmer, kan jag tänka mig. Och när jag tittar på den här listan över de filmer som ni där hemma har skickat in, så är det filmer som Ensam hemma, ettan och tvåan, filmen Ett päron till farsa eller National Lampoon's Christmas Vacation som den heter på engelska. Och sen har också många skrivit om den svenska filmen Tomten är far till alla barnen. Någon nämner julkalendern Sunes jul. Och det slog mig att de här är ju alla gjorda på 80- och 90-talet. Och vad tycker ni att det säger? Vad har de annat gemensamt än att de har så där 40-50 år på nacken, de här filmerna?
De är nog jättestarkt fokuserade. Jag börjar också fundera, finns det några gemensamma trådar? Ganska mycket kretsar ju kring farsan eller föräldrarna i familjen. Alltså just det här att så föräldrarnas tillkortakommande i samband med julfirande, där man försöker så otroligt få ihop allting. Det ska vara på ett visst sätt och sen går ju allting helt åt skogen. Och jag tror att där finns en sån där, och dels så kan jag tänka mig att människor skriver in och önskar de här eller nämner dem som sina favoriter, har kanske att göra med en viss generation. Att man tillhör själv en viss generation. Men sen finns det ju något tillfredsställande i det här, just att alla kan identifiera sig med det här. Att håsa upp det. Och ska vi hitta den perfekta granen? Och ska vi få rätt presenter? Och så försvinner någonting på vägen. Och någonting går sönder. Och man glömmer ett barn och så här. Att det är ju på något sätt det här skräckscenario som kan bli underhållande.
Jag tänkte på detsamma, att jag har inte sett alla de här, men jag funderar på den här Ett päron till farsa, fira jul och sen Ensam hemma. Där är ju på något vis hela tiden det där, alltså konceptet att det är en massa sådär motstånd och trösklar och det där hinder som man måste röja ur vägen för att nå fram till den här julens kärna. Också just den amerikanska traditionella julen. Jag läste någonstans att den här Ensam hemma till och med någon slags kulturellt, inte minnesmärke, men alltså något så här liksom betydande kulturellt verk i Amerika. Det tycker jag att det är hisnande på något sätt att den har fått ett sånt genomslag. Den är ju ganska rolig, men också rolig att titta på för familjer, eftersom premissen är ju att de här föräldrarna har glömt Kevin hemma när de sticker på julfirande i Paris. Men sen den här Kevin är ju en sån där jättesådär finurlig och det där kavatpojke som bra klarar av att mota tjuvar som kommer in där i huset som han då bor ensam hemma i under julen. Och det där, just det här att det är barnets perspektiv, tror jag att gör det till en superbra familjefilm. Och som det ofta är liksom, att man följer med de här sakerna via barnen och ser världen ur barnens ögon. Så det är inte så dumt att de här berättargreppen går igen i så många filmer.
Jag tänker att de här svenska, just att alltså Tomten är far till alla barnen, och sen finns det också en film som kom för några år sedan som heter En underbar jävla jul. Så de kanske har ett visst släktskap igen med den där tunga från Fanny och Alexander, just att det är de här familjejularna där man då tvingas vara tillsammans och så, sen ska man försöka vara jätteglättig och glad, och så finns det saker som skaver där under, som sen då antingen kan vara mer dramatiska eller mer komiska. Men ändå att där finns den dimensionen helt tydligt. Att om man tänker vad den amerikanska traditionen är och den nordiska.
Mm. Ja, att barn är på något sätt den här som ser kejsarens nya kläder. Att man klär av de där vuxna och ser dem för vad de är. Även om de försöker iklä sig den här julkostymen. Att allt är perfekt och allt är så fint. Och man försöker hålla ihop och hålla samman på alla sätt och vis.
Mm. Alldeles.
Sen tyckte jag det var intressant alltså att påfallande många av er där hemma verkar som att ni kryper ner i myssoffan för att kolla på actionklassikern Die Hard. Det är 1 och 2. Och jag måste ju erkänna att det här är filmer som jag inte har sett. Så det förvånar mig på något sätt. Men jag vet inte, Silja, vad handlar det här om? Varför vill folk se på Die Hard på julen?
Alltså, jag tycker alltså Die Hard är en institution i sig i dagens läge. Och jag har nog alltid tänkt på den där första Die Hard-filmen som ju den tar så tydligt sats i det här julscenariot. Men det kan ju sägas att Bruce Willis, jag vet inte hur många sammanhang och när han har blivit roastad i sådana här olika sammanhang så har han sagt att han vill nu bara understryka att Die Hard är sen inte en julfilm. Så det är en grej som han gärna har sagt. Men alltså det har ju helt enkelt att göra med att både 1 och 2 utspelar sig just kring jul. Att i den här första filmen så anländer då Sergeant John McClane som då spelas av Bruce Willis som är så här slängd i käften polis som är lite så här laid back och cool. Och han har en fru som gör karriär. Och han anländer då med flyg till Los Angeles för att träffa sin fru över julen. Och man vet att det gnisslar lite i deras relation. Och hon är på en filmafest i något som heter Nakatomi Building. Det här, alla som kan film älskar det här Nakatomi Building. För då vet man genast vad som händer där. Och det visar sig då att där har tagit sig in terrorister. Som är livsfarliga förstås på alla sätt och vis. Och denna ensamma polis ska då försöka lösa den här situationen. Så allting utspelar sig i den här skyskrapan då. Under julen. Och i den här del 2 som för finländare ju förstås är viktig eftersom det var Renny Harlin som regisserade. Aha. Så är det också jul. Och där är det då igen lite omvänt scenario på det sättet att Sergeant McClane ska hämta sin hustru på flygplatsen. Hon ska anlända med flyg. Och i samma veva så utsätts då flygplatsen för en terrorattack. Och de här flygplanen blir tvungna att cirkulera runt den här. De kan alltså helt enkelt inte landa. Så att det är mer den där inramningen. Att det råkar utspela sig under jul. Och någonstans i horisonten så hägrar det här med att det ska bli ett julfirande och gemenskap och familjen ska återförenas och så här. Men så kommer det 1000 hinder på vägen. Så att det är nu liksom det där korta rappförklaringen.
Alltså det som jag gillar är just den här Renny Harlins Die Hard-film. Om man tänker så att hur mycket är en man färdig att göra för att hans hustru ska landa tryggt och ska kunna fira jul tillsammans. Alltså verkligen gå ett sånt här enmanskrig mot sådana här liksom grymma terrorister och skjuta och mörda och utsätta sig för livsfar. Det är den ut på något vis det just julens budskap ändå, vad han än säger alltså själv.
Nej, det är genast, alltså jag måste ju säga Marit att när vi hade fått de här listorna på vad, alltså det är så jätteroligt att så många lyssnare har skickat in sina egna favoriter, det är jätteroligt att läsa, men då i och med att just Die Hard 2 nämndes så måste jag faktiskt igår kväll jag skulle bara titta lite och så fastnar jag igen, för jag sa att men vadå, det här är väl inte en julfilm, så inser jag att nej men visst att den utspelar sig också under samma period, men där är alldeles i början av filmen så då säger alltså rollkaraktären McClane själv att hur är det möjligt att här är jag igen i den här situationen? Att det måste vara så här varje år. Så att det liksom finns på ett metaplan också det här att en man måste fixa det mesta för sin familj och fru.
Ja, Silja, som du nämnde här tidigare så en av dina favoritjulfilmer är Sagan om Carl Bertil Jonssons julafton. Och den har ju som också många av er där hemma nämnt som sin favoritfilm. Den handlar ju om en 14-årig Carl Bertil som är en slags Robin Hood-gestalt som tar från de rika och ger till de fattiga. Och det här är ju en historia om ojämlikheten i vårt samhälle, om överkonsumtion, om vad som är viktigt på riktigt. Att visa medmänsklighet och omtanke och att värna om dem som hade knapert och svårt, inte minst under julhelgen. Och här skulle jag vilja passa på att nämna en alldeles splitterny norsk julfilm som har gått upp på biograferna nu till jul. Den heter Stargate. Och den baserar sig på en kort roman av den norska författaren Ingvild H. Rishöj. Och den här berättelsen utspelar sig under julveckorna. Den handlar om systrarna Ronja och Melissa som bor med sin pappa i Oslo. Pappan har svårt att hitta jobb, men Ronja tipsar honom om att han skulle kunna söka jobb som julgransförsäljare. Och så får han jobbet och under en kort tid så verkar allt vara hyfsat normalt hemma hos den här lilla familjen. Det finns mat i kylskåpet, flickorna kan också äta annat än flingor till lunch, middag, frukost. Men så en dag så visade det sig att det här suget efter alkohol blir allt för starkt. Och den här pappan han tillbringar allt mer tid på den lokala pubben som heter just Stargate. Och så får stora syster Melissa rycka in som julgransförsäljare medan lilla syster Ronja försöker hjälpa till så gott det går. Och samtidigt så försöker de upprätthålla en rätt så genomskinlig fasad om att allt är okej där hemma. Och för att drömma sig bort så pratar de hela tiden om att där ute långt inne i skogen så finns en stuga dit de kan gå. Där de kan gå in och värma sig vid den öppna spisen. De skapar en sån här fantasivärld som de träder in i. En sån här väldigt trygg och ombonad värld. Och när jag var inne på det här med vardagsänglar där i början så finns det ju gott om såna i den här berättelsen. Vi har en granne som är pensionerad revisor som först ser sig ganska sådär skrämmande men han visar sig vara den här fasta klippan och räddaren i nöden. Och så har vi en vaktmästare på skolan som ser och förstår och alltid håller ett litet vakande öga på Ronja. Och så har vi en julgransförsäljare som hjälper de här systrarna att förtjäna ihop lite extra pengar och så här. Och det här är en fantastisk berättelse som andas H.C. Andersen, Astrid Lindgren, Charles Dickens. Alltså det är en så värmande historia. Alltså.
Ja, alltså jag kan bara instämma. Jag har inte läst boken, men jag tyckte filmen var helt underbar. Jag tyckte att den också på något sätt sätter fingret på det där som ligger bortom den kommersiella aspekten av julen. Och som på något sätt också visar det symboliska i att ha några få saker som skapar den där julen. Just att den här granen är inte bara det att pappa ska sälja gran utan hoppa om att då får man billigt en gran hem för det man inte annars råd att skaffa. Och jag måste säga att när jag var på den här Lucia-kröningen i år så talaren där lyfte fram det här att när hon växte upp och de hade inga pengar överhuvudtaget hade de inte råd att skaffa gran. Men de fick från den här lokala på torg, eller var det nu var där det såldes granar, så fick de plocka av de här grenarna som hade sågats av, som blev över. När man alltså anpassade längden på granarna till kunderna så blev det grenar över, så fick de ta hem dem och så ställde de där kvistarna i såna här vattenämbar i vardagsrummet och då doftade som gran ändå. Och jag tyckte att det var en så otroligt fin bild. Och det är samma sak i den här filmen. Liksom att den här julen behöver inte vara 100 julklappar och exotiska resan till Rom som mycket annat kretsar kring. Utan det är den där lilla gemenskapen kring att man har kunnat göra något extra för sin familj. Så jag tycker den är helt, helt ljuvlig faktiskt.
Mm. Och som sagt, om den inte går att se på din lokala biograf så rekommenderar jag varmt att läsa romanen. Få tag på den på den lokala biblioteket till exempel. Stargate av Ingvild H. Rishöj. Men nu kommer vi till den stora frågan här på slutet, Silja och Basse. Vilken film kommer ni att se under julhelgen nu då? Blev ni nyfiken på någon av de filmer som våra lyssnare har tipsat om till exempel?
Jag kan ju säga så här, att det börjar klinga någon sån här liten julbjällra i mitt huvud när jag läste det här med National Lampoon's Christmas Vacation, ett päron till farsa som någon här nämnde, för att jag fick plötsligt en sån här minnesbild av att jag just som du, Basse, sa att du hade hittat Trading Places på någon divare, så jag har ett minne av att jag har köpt den här filmen också för typ 1 euro i något skede och borde ha den någonstans där hemma. Så den ska jag försöka dyka efter, för att jag har en känsla av att jag inte har sett den och jag har ändå tyckt väldigt mycket om Chevy Chase i tiderna som komiker. Så den ska jag, om inte jag har den i hyllan hemma, så ska jag försöka komma över den någon annanstans. Jag blir lite nyfiken.
Ja, när ni talar om It's a Wonderful Life så kommer jag ihåg att jag en jul faktiskt så där satt med ner och små och tittade på den utan liksom något intresse egentligen, för den var svartvit och så vidare, och så blev jag helt så där fängslad av den. Jag har inte sett den sedan dess, men att jag tror att jag vill se den på nytt för att jag kommer ihåg att det var en av de finaste så här filmupplevelserna kring jul, för att den hade så mycket djup och en sån fin stämning kring sig, så att jag tror att jag titta på den och sen tittar jag på Trading Places på nytt förstås.
Och resten av familjen också.
Naturligtvis. Först på jul och sen till nyår.
Ja, när jag läste igenom de här listorna med filmer som våra lyssnare har tipsat om så fastnade jag för jättemycket. Jag tänkte till exempel om filmen En dag utan krig som handlar om den här historien från första världskriget där man både på den franska sidan och den tyska sidan la ner vapnen för julhelgen och sen då skåla tillsammans och fira jul. Det är en film som jag inte har sett. Jag har läst romaner om den här händelsen men inte sett filmen. Men sen så tänker jag nog att jag kanske skulle överraska hela familjen i år och säga att nej, i år tittar vi inte på Love Actually. Vi tittar inte på The Holiday. Vi tittar inte på Fanny och Alexander. Vi tittar på Die Hard. Och vad tror ni att familjen säger då?
Jag ser på Trading Places istället.
Nej, du får gärna rapportera efter julhelgen för hur det gick.
Och från oss alla till er alla, en riktigt god jul.